Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Underproduktion.se, 49 kronor i månaden. Man får en extra podd i veckan, till exempel senaste veckans avsnitt av Kolla Sverige.
Åh, det var mycket härligt.
Ja, det var underbart.
Jag är glad jag blev att höra det igen.
Kaplow!
Ja, det var
bara de som inte värmen förstår.
Verkligen.
Det är underbart där inne. Det finns avsnitt med Kringland Svensson och Therese Strömberg och Jonathan Levi och Mia Eriksson och hur mycket härligt som helst. Så underproduktion.se/kollasvenskan, bästa sättet att stötta oss, och du får en extra podd varje lördag. Nu på lördag med Petter Landén. In där.
Glöm inte att se oss när vi kör livepodd nästa söndag den 10 april.
Just
i
det.
Göteborg.
Det är typ en, alltså jag har verkligen tänkt så här, det är typ enda gången vi kommer göra det.
Jag tror också det, så att om man liksom tänk, om man gillar oss, man gillar Kolla Svensken, man hatar typ stand up, det vill man inte se oss. Då får ni ta er dit.
Ja, det kommer inte bara vara ett vanligt poddavsnitt. Vi kommer ju ha, ja,
nej, vi kommer spexa till det lite grann, får man säga. Du har ju så halvt teasat om gäst och sånt som jag inte har någon aning om.
Verkligen.
Kanske är det att jag får spö. Det vet man aldrig.
Det hoppas vi. Stauppbolaget.se. Där finns det en flik som heter Livepodd söndag. Och där finns det biljetter. Så kom och kolla på oss i Göteborg.
Gå nu på det.
Ja, verkligen. 18.00 är det, va? Nästa söndag, 10 april. Ses där i Göteborg. Nu vinner jag ett.
Känner ni vibbarna? Det ligger något i luften. Nu vänder ju vindarna. Åh, oh, glorisk halvdant. Vi är Sverige. Alla andra, de kan gå hem.
Tillsammans är vi jävligt starka.
Hej och välkomna till Kolla Svensken, Sveriges fräschaste sport- och fritidspodd. Som idag är i landssorg med er andra då, eftersom vi missar slav-VM. Här för att gå igenom det är jag, Marcus Tapper, och The Tommy Söderberg, to my Lasse Lagerbäck, Jonte Tengvall.
Hallå.
Hallå, hallå.
Jag som brinner för slavar.
Verkligen.
Vi hade varit så himla bra i slav-VM för 1000 år sedan typ.
Sverige som land, menar du?
Ja.
När vi var vikingar.
Mm, när vi hade sådana trälar som sprang runt och sånt.
Just det, 900-talet var vi fan kanon på att ha slav.
Då var vi the shit. Inte så länge sedan ändå som man kan tro.
Jag
hade nog alla det i och för sig.
Jag skrev det på Twitter direkt efter matchen. Men jag har ångrat mig lite. Att jag skrev att det var ändå ett jävla kanon-VM att missa. Och det är det ju på många sätt. Men det är lite dåligt i det att nu slipper man liksom göra analys.
Just alltså, det kommer vara så slappt i svensk media. Alltså.
Exakt, jag hade ju så himla gärna velat se hur Svenska fotbollsförbundet och de skulle hantera att faktiskt gå där och, eller vara där och gå till VM i Qatar. Men nu kommer vi alla få se det. Nu kan vi leva i tron att fan, vi hade gjort det svinbra och förändrat allt på plats. Men
dubbelt spektakel vi missar.
Ska vi skita i för stunden Qatar och framtid och bara prata om matchen igår?
Vi får väl börja där i alla fall.
Ja, och matcherna som på något sätt, hela kvalcykeln ska ju stängas. Och vad var din spontana... Var du chockad när vi åkte ut igår, eller hur kände du spontant?
Nej, det kan man inte vara egentligen. Det var ju väldigt jämnt på förhand, tycker jag. Eller vad satt vi här och sa? 60-40 till Polen typ, för att de spelar hemma i princip och har Lewandowski liksom. Men jag tycker ju att vi var bättre i matchen än vad Polen var, vilket ju känns lite surt. Men det är ju igen, alltså, vi har inte gjort mål på 5 matcher eller någonting nu under ordinarie tid. Ganska många matcher ändå. Anfallsspelet existerar ju knappt liksom, i underordnade former. 4.
Grekland var ju 2-0 vinst, va?
Just.
Sen dess har vi 2-0 förlust mot Georgien, 1-0 förlust mot Spanien, 0-0 efter full tid mot Tjeckien och 2-0 förlust mot Polen.
Ja. Men nej, vi förlorade mot Grekland med 2-0.
Inte den sista. Vi förlorade mot Grekland med 2-1 borta. 2-1. Sen vann
vi med 2-0. Det är någonting. Men så att det var ju inte heller, det var inte oväntat, men det var inte heller så klart vi inte vinner den här matchen.
Nej.
Nej. Det är synd att vi var ganska bra, i alla fall i första halvlek.
Ja, i halvlek kändes det ju som att så här,
det här tar vi.
Det här, Lewandowski kommer göra mål, men fan vad vi har chansen att ta det här. Så som det alltid känns när man möter ett lag som har en spelare som Lewandowski.
Ja.
Och det är väl där vi får landa sen, i det här att vi gjort noll mål på 4 matcher under ordinarie tid när vi har vår mest spännande offensiv någonsin. Men matchen börjar ju bra, och jag tycker ju att det som är nästan mest synd, det är ju att det är Max Danielssons fel att 2-0 målet kommer.
Ja.
För att jag tycker att han i 70 minuter är uppe och touchar på 5+.
Alltså, han och Karlström var ju våra bästa spelare typ. Innan mål. Och sen så blev det Robin Olsen kanske eller någonting. Men det var verkligen så kanonmatcher.
Ja, så här det är. Marcus Danielsson har ju sats på Robert Lewandowski. Och lyckas ju vinna varenda duell mot honom.
Punktar ju bort honom 100%.
Ja, bryter ju varje gång Lewandowski har bollen. Är många gånger också först på bollen och gör det så pass smart att han får frispark.
Ja.
Och sköter ju Lewandowski-uppgiften med bravur. Men det alltid försvinner ju. Eftersom det är hans egna slarv som gör att vi åker ur. Och det kopplas ju då ganska snabbt till att hans slarv gjorde ju att vi åkte ur EM också.
Enkelt narrativ får man säga, att binda ihop där.
Och jag säger, man får ju fortfarande landa i att ja, det var dåligt av Danielsson, slarvigt av Danielsson, för övrigt väldigt dålig passning för allt sånt också, jag vet det.
Ja, det var men en att, dålig situation för 3 spelare samtidigt ungefär.
Ja, men jag tycker det är synd att det blev som det blev för honom i matchen, för att han var så jävla bra.
Ja, det är ju synd faktiskt får man säga. Men är det hans bästa landskamp kanske någonsin?
Mm, och det är ju, jag förstår ju också det, men det är ju folk då helt oförmögna att se.
Ja.
Efter jag såg att det var någon som satte betyg på, någon som satte liksom 1 av 5 och var
det var många som hade etta på Danielsson och bara såhär, såg ni matchen? Vad är liksom...
Ja, och han får ju ta att det blir så. Alltså det är ju klart.
Ja.
Jag vet inte, om någon skulle komma till mig nu och vara så, hörru, den där håller matchen, Berang Safari var ju fan bäst på plan förutom inkastet.
Ja.
Då hade jag inte vetat det. Och så kommer det ju vara med den här matchen också. Det som kvarstår även på slutsignalen har man ju nästan hunnit glömma de första 70 minuterna då, eftersom Danielsson gör ett så övertydligt misstag.
Ja. Ja, det ser ju så dumt ut också.
Ja, han ser ju så flapstickig ut.
Ja, korkat. Eller liksom, ja. Så här, fan.
Men 1-0 målet kommer på en slarvig straff. Där känns det ju som att efter det att det är ändå okej. Det är minut 50, vi har tid på oss här.
Man menar att det är sånt som händer, men det är ingen fara.
Nej, men sen när 2-0 målet halkas fram från ingenting, känns det som,
då var det kört.
Då, ja, jag måste säga att forceringen sista 20 minuterna efter det är bland sämre jag någonsin har sett. Alltså.
Ja, bedrövligt.
Det känns som där är någonting som avslöjar sig, att vi har ett lag som är som leds av liksom, att de vi tror mest på är 22 gamla. För att det är ju Kulusevski drar på sig 7 frisparkar sista 20 eller någonting.
Ja, otroligt.
Och både han och Isak liksom, de är för heta in i allt och liksom tappar
boll. Men det är ju första gången de gör såna matcher.
Ja, det syns ju att så här, det finns ingen som har ett lugn, som kan lugna ner spelet och fatta att så här, den största chansen vi har att plocka upp en 2-0 ett 2-0 underläge är kanske inte att alla springer framåt och hockeytacklar folk, utan att
Nej.
Vi systematiskt försöker bryta ner ett försvarsspel istället.
Och den enda som skulle ha det är ju liksom Zlatan, man kunde röra sig.
Nej.
Så han får ju bara stå där och skarvnicka i 20 minuter.
Liksom. Gå in och är kanon i det han ska dock.
Det var en 3-luft eller någonting. Ja. Det var enda han gjorde på hela matchen.
Exakt. Men
jag tycker det var så himla tydligt att det inte fanns någon som helst plan för att anfalla. Det var ju bara så, vi bytte in alla våra offensiva spelare och sen får de lösa det. Ja, det var otroligt konstigt.
Vi avslutade matchen med liksom Svanberg som den fjärde mest defensiva spelaren, vilket är otroligt.
Ja.
Vi hade väl Svanberg, Forsberg, Claesson, Kulusevski, Isak, Elanga och Zlatan på plan samtidigt.
Ja, och Jesper Karlsson.
Och Jesper Karlsson. Ja. Men, Claesson.
Claesson var inte med. Nej, det var Jeppe.
Det var Jeppe där, ja. Så liksom sju på något sätt bra offensiva spelare.
Sju anfallare i princip.
Ja, men det hände ju ingenting då. Och där kände jag ju genuint... Fan vad jag saknar Marcus Berg i det här läget. Fan vad jag saknar Viktor Claesson i form i det här läget. Ja. Fan vad jag saknar landslagsspelare med rutin i det här läget som inte bara hetsar.
Mm.
För att det var ju inte... Alltså det var inte jag har aldrig sett en så oorganiserat usel forcering som vi försökte få igång. Alltså. Nej. Man ledde den till ett avslut kanske, max.
Ja, liksom en halv chans typ. Men det var ju verkligen... Det blir ju också tydligt att vi har ju inga offensiva spelare i bra ålder egentligen, förutom liksom kanske Robin Quaison och Viktor Claesson då.
Ja,
för alla andra var ja jag Forsberg, men de andra är ju liksom 20 eller 40. Jag var ja. Så här, det jag tror inte det är en bra mix på det sättet riktigt.
Nej.
Vilket känns märkligt att säga när vi liksom tycker att vi har sån himla bra offensiv lineup, att man säger just det, var det alla rimliga spelare?
Mm.
Det är mer generationsskifte än vad man har tänkt tror jag på en gång.
Ja, det blev som att det slängde sig i ansiktet på en nu
ja.
Lite. Där man måste hamna efter det här är ju att konstatera att på senaste året ungefär så har vi typ inte gjort någon bra landskamp i efterhand.
Nej. Spanien, när vi vann. Spanien-matchen är ju den.
Men jag tänker att om man ska ta från EM-gruppen började och fram till nu, ja. Så att säga. Då har vi först Spanien-matchen som är en dålig match, men vi får 0-0 mot Spanien, så det finns inget att säga om det.
Det är ett bra resultat liksom.
Ett bra resultat, men en dålig match.
Det var ju 40-0 i skott eller något. Det var ju helt sinnessjuk match.
Lägst passningsprocent som ett lag har haft i ja. Ett mästerskap genom tiderna. 1-0 mot Slovakien som också var en riktig rövmatch, men vi vann.
Ja.
Så att det gick inte säga någonting om. 3-2 mot Polen som faktiskt var en ganska bra match, men med lite för mycket slarv kanske då.
Det var svängigt ju.
Och där har vi gruppen. Vi vinner gruppen.
Mm.
Där är vi ju at the highest med Janne. Alltså så ja. Högt har det ju aldrig varit med henne när känslan är, vänta, han har redan bäst mästerskapsfacit av alla förbundskaptenen genom tiderna i princip. Då pratar vi ju så här vunna matcher och sånt. Och vi vinner gruppen framför Spanien och Polen och sådär.
Yep.
Vi kom från ett VM där vi gick till kvartsfinal. Vi köttar ju alla liksom.
Ja, vi har Ukraina i åttondelen, kommer sopa bort de idioterna liksom.
Exakt, och sen får vi se hur det går, men då har vi gått till kvartsfinal i två ja. Mästerskap i rad och bla bla bla. Och därifrån har det ju slutat åt helvete sen.
Ja.
Ukraina-matchen kommer, vi förlorar den och åker ur. Spanien-matchen kommer på hösten sen, och den som du säger, den vinner vi ju hemma mot Spanien. Och det är ju en väldigt bra match. Starkt. Och där är du ju igen tillbaka på, ja, Ukraina-matchen var väl ett undantag. Nu ja. Räcker det att vi vinner mot Grekland borta här, så är vi typ klara för avancemang med flera matcher kvar.
Just det, om inte gör det kan vi vinna mot Georgien istället.
Ja, och då åker vi till Grekland och förlorar med 2-1 och gör en helt fruktansvärd match.
Ja.
Det kan man inte säga något annat om. Den minns man ju som en jävla trauma ju. Sen har vi Kosovo hemma som vi städar av, som inte säger så mycket. Vi har Grekland hemma där vi gör en ganska dålig match men vinner med 2-0. Så det går inte säga så mycket om heller. Och sen kommer ju då Georgien borta, och då är ju läget vinst mot Georgien, det räcker med kryss mot Spanien i sista matchen. Så åker vi och gör en mardrömsmatch och förlorar med 2-0 där.
Ja, det var sjukt faktiskt.
Förlorar sista borta mot Spanien, vilket inte går att säga mycket om. 0-0 mot Tjeckien efter fulltid, vilket också var en jättedålig match. Och nu den här Polen-matchen som var ju också värdelös.
Och ja, det blev ju så.
Då får man ju nu inse att det är i retrospekt då kanske två bra matcher vi har gjort på den här tiden. Och då fattar jag ju verkligen Jan-snacket som var förut, som var vi gör inte bra matcher men vi vinner. Vi tar poängen. Men nu när det då är det här resultatfacitet i kombination med knappt en enda bra match på ett år,
ja.
Då börjar det ju skaka lite på riktigt. Att hade det varit så att, som jag sa nu, de här matcherna, det har inte varit bra. Men vi slog ut Ukraina. Men vi slog Georgien.
Ja.
Men vi tog oss till VM. Då hade jag ju inte haft något att säga. Då hade jag ju fått buga för Janne som vanligt och säga att du löser resultat. Men när det är ett år av dåliga matcher.
Det är för många matcher som har gått åt fel håll.
Dåliga resultat.
Ja.
Då finns det ju inget riktigt att säga annat än att det är ett dåligt år.
Det är det ju, såklart. Men det är också sånt som händer i landslagsfotboll, för man spelar inte så många matcher på ett år heller. Så det är svårt att ta sig ur en dålig form svacka utan att få en ny liksom kvalcykel eller en ny tävling eller vad det nu är. Ja. För att det är så himla lite match och träning tillsammans liksom. Så att det, folk tar ju alltid i liksom, för att det är det som är narrativet och det som är kul. Men det är ändå så, ja, försöker minnas tillbaks liksom på landslaget så länge man har sett dem. Alltså här, hur många år kommer man ihåg som fan vad bra vi var 2011? Eller liksom, det finns ju inte.
Nej, nu är det ju att det blev inom ett år på grund av flyttade saker och sånt, så ja, blev det både ett EM och ett VM-playoff då. Men Det blir ju en bredare diskussion såklart än så. Eftersom Janne har varit på sin post i 6 år. Mm. Och då har man liksom nått den perioden där folk börjar tröttna lite lättare, ifrågasätta det man gör. Ja. Och att så här 6 år in i det, så är det inte alls en lika bra period som det var 4 år in i det.
Ja, det var ju 100% då liksom.
Ja, för att nu om man ser hela Jannes år, så ja, en VM-kvart, det är kanon.
Ja, det är ju unheard alltså, of typ. Liksom.
Det är typ vårt bästa förutom 94 om ja, man räknar bort 58 liksom. Men sen har vi då ett EM där vi åker mot Ukraina. Mm. Visst, vi går vidare från gruppen, men ett EM där vi åker mot ett ganska svagt Ukraina när vi faktiskt har ett rätt bra lag. Det är ju inte så bra.
Nej.
Och sen matcherna som följer och vi missar nästa mästerskap. Då är det helt plötsligt, nu känns det ju som att hans hela period som förbundskapten, om jag ska se den bara härifrån, alltså hur ser den ut exakt nu? Ja. Då är den ju helt plötsligt sjunkit ner från 5 plus till liksom kanske en stark 3 plus istället.
Ja.
Kanske en svag 4 går att argumentera för då. Men det håller ju på att gå åt fel håll verkligen. Han håller ju på att tappa det som är Janne har varit perfekt som förbundskapten. Liksom.
Ja, det är tråkigt att det är liksom det negativa. Det rimliga hade ju varit att han kom in, missa första VM för att det var liksom han är ny och det är svårt att få ihop. Vi hade ett uselt lag. Liksom. Men istället så har det ju varit tvärtom, att han pikade ju där. Och sen har det gått liksom långsamt ut för i 5 år.
Ja,
och vilket inte känns bara positivt ändå.
Det som nu har blivit smärtsamt uppenbart, som man inte velat hoppa på.
Mm.
Men det är ju liksom
formationståget.
Tåget, som är att det syns ju nu, så fort vi möter ett lag som har en trebackslinje eller tre man i fält, liksom, så är ju 4-4-2 helt off.
Utmanövrerade.
Och om man går igenom hela startelvan, så är det inte så många som funkar i ett 4-4-2. Och framförallt inte våra bra namn. Det är väl Alexander Isak emot som känns ganska 4-4-2 kompatibel ändå. Han funkar ju i det spelsystemet.
Det funkar, men det gör ju de flesta strikers liksom.
Ja,
ändå.
Han får någon bredvid sig och någon att leka med. Så. Ja. Men hade ju också, han är ju 4-3-3 kompatibel också så att säga.
Ja.
Men annars om vi har de som är stjärnor slash ska vara stjärnor de närmsta åren, säger jag över en 4-årsperiod härifrån då, det är ju Kulusevski, Emil Forsberg, Elanga framförallt framåt, och Jesper Karlsson då som ju är svinbra i Holland liksom. Ingen av dem funkar ju i ett 4-4-2.
Nej.
Egentligen.
Och våra innermittfältare är ju också ett tremanna mittfältsmän i det mesta liksom.
Jag kollade Svanberg,
Svanberg kan just,
om man säger
även
att den ena
Olsson
personen är Svanberg eller Olsson, och den andra personen på mitten är Ekdal eller Karlsson eller Kajuste.
Ja.
Alla de passar ju bättre i en liksom antingen 1-2 eller 2-1 på mittfältet med en offensiv framför eller en defensiv bakom.
Ja, för ingen av dem är liksom en nummer 10-spelare och ingen av dem är en sittande mittfältare egentligen heller ju.
Nej, skulle man spela med, säg Karlström i en defensiv roll.
Ja.
Och sen Svanberg och Kajuste framför.
Precis.
Det är ju ett jättebra mittfält.
Det funkar ju, men Karlström är ju inte, han är inte en balansspelare, han är ju en köttspelare liksom.
Ja, men det jag menar att så fort du tar bort en av dem så blir det ett ganska tunt mittfält, framförallt eftersom alla andra lag har 3 centrala mittfältare. I alla fall när de möter oss.
Ja, så och är det verkligen.
Det börjar ju verkligen bli så. Nu måste vi byta från 4-4-2. Och jag fattar inte om låsningen kommer vara kvar nu. Om det bara då är en sån, jag ska inte lyssna på pöben-grej hos Janne.
Ja.
För att han har inte alltid varit benhård klassisk 4-4-2-tränare. Alltså han har inte alltid krävt att det ska bara spelas tråkigt defensiv 4-4-2.
Mm.
Alltså han spelade ganska offensiv fotboll när han var i IFK Norrköping och tog SM-guld innan han kom till landslaget.
Ja.
Och Och jag fattar, Janne är ju en bra fotbollstränare. Det går inte att säga något annat. Han måste ju se att det här laget inte passar för ett 4-4-2.
Han är ju envis och jävlig, men han är ju inte dum liksom. Alltså han kan ju se saker. Sen är frågan om han tycker att han kan implementera det själv då. Mm. För det är ju en annan sak liksom. Eller om han tycker att så här, jag får ändå ut mer av dem i 4-4-2, för det är det jag kan ställa upp och stå bakom själv. Även om materialet är bättre för en annan formation, så kan inte jag liksom coacha in det i truppen sen. Och det vet man inte. Det går liksom inte att se utifrån heller.
Nej, men sen ska vi spelar ju lite så 3-5-2 i anfall nu. Mm. Ska man inte glömma också. Så att det är inte alltid så binärt att nu spelar vi 4-4-2 och då kommer vi alltid stå 4-4-2. Utan man ser ju i anfall att vi spelar mer åt 3-5-2 där. Mm. Men jag känner bara att Kulusevski, Forsberg, Isak som anfallstria är så himla mycket bättre än Kulusevski, Forsberg på varsin yttermittfält och Isak där fram ihop med en annan.
Gud ja.
Och att det är något som kanske krävs för att få ut mer av Kulusevski, Elanga, Jesper Karlsson och alla dem. Även Svanberg, även Kajuste kanske. Mm. Att det står ju inför någon slags...
Det är förbundet som får gå hem och liksom klä sig i huvudet, Håkan Sjöstrand och grabbarna liksom. Mm. Det är ju... I juni är det en ny landslagssamling med Nations League. Då är det typ 4 matcher, alltså 2 veckor nästan, tror jag. Oavbrutet, för att säsongen är ju slut liksom.
Ja.
Då blir det ju spännande att se på riktigt, för då är det ju som ett riktigt träningsläger att börja om på noll.
Mm.
Och vi är tillbaks i B-gruppen i Nations League, va?
Ja.
Så att vi kommer inte få liksom rådäng i alla matcher heller, så det finns ändå liksom utrymme för att testa någonting annat och inte bara försöka liksom kontra in mål mot Frankrike och Kroatien och sånt.
Ja, vi kommer ju möta Polen och Tjeckien typen av lag.
Ja, precis.
Alltså de som är ungefär lika bra som oss.
Och det är ju värdemätaren.
För sista veckan.
Just det, ja.
Så är vi sponsrade av dinprestation.se där vi har gått igenom ett kost- och träningsschema nu i 12 veckor.
Tajtare än innan är vi.
Ja, det har gått kanon. Och jag har verkligen landat i att jag kommer fortsätta ungefär följa det här schemat för att det funkat så bra.
Ja, det är nästan det bästa nu. Att så, man tänker att man skulle få 12 veckor och sen släppa allt. Men det är inte alls så det kommer vara.
Det var ens liv.
Ja, men jag kommer göra kvar pappren. Så här, fortsätt så här bara.
Exakt. Det blir bra. Jag tycker att ni ska gå in på dinprestation.se, beställa ett kost eller kost- och träningsschema. Mm. Skriver ni kolla svenskan 20 så får ni 20% rabatt. Jag tycker verkligen ska göra det, för det gör att man kommer i bättre form, man mår lite bättre och man kommer igång med sin träning om man vill göra sånt. Så,
det är beach snart.
Det är beach snart.
Kom igen nu.
Om exakt 12 veckor är det beach faktiskt.
Vill ni vara på stranden bredvid mig och Marcus och känna att de är fräschare än vad jag är?
Nej, det tror jag inte ni vill. Man fan inte. Dinprestation.se, tack så jättemycket till er.
Tack!
Känner ni vibbarna? Det ligger något i luften, nu vänder ju vindarna. Oh!
Men om vi går igenom landslag som det är nu, positionsmässigt, vart ser du skiften komma? Om vi börjar med målvakt, det kommer väl inte hända, men borde det hända?
Vet inte om det borde hända. Robin Olsen var ju jättebra igår igen.
Ja, han är liksom kanon i landslaget.
Alltså det är ju svårt att liksom, så länge man inte tabbar bort sig där, så spelar det inte så stor roll egentligen vad man gör i klubblaget.
Mm.
Framförallt inte om han är liksom 4+ eller någonting. Alltså han gjorde ju liksom 4 målsräddningar igår.
Mm.
Om han bara hade spelat och varit ganska bra i varje match, då hade man ändå kunnat vara så, ja, det funkar ju, men det kanske finns utrymme till förbättring liksom.
Mm.
Men det, han kommer ju få stå kvar över EM så länge han vill, tror jag.
Ja, och Linde är en bättre klubblagsmålvakt just nu, för Olsen spelar inte fotboll.
Så är det.
Men han är jättebra i landslaget.
Ja. Men han kommer få göra kanske 3 landskamper.
Ska inte han gå hem till Malmö nu typ?
Robin Olsen?
Ja.
Ja, det ska han väl egentligen. Jag har ingen aning om hans kontraktssituation ser ut. Vilken klubb äger honom ens?
Roma väl
fortfarande. Det måste ju vara slut snart det kontraktet.
Ja, det får vi hoppas. Jag så att han öppnade för att gå till Malmö inom några år också.
Det känns ju superrimligt.
Vår högerbacksplats är ju Emil Kraft och Daniel Sundgren med någon slags snedsträck Mattias Johansson bredvid sig.
Jag tror att både Sundgren och Johansson är out nu.
Ja visst, kommer det vara dags att gå på någon av dem som häckar där bakom.
Mm.
Emil Holm eller Joel Andersson, eller om Janne verkligen tvunget ska spela 4-4-2,
Sebastian Olsson.
Så finns ju Sebastian Olsson och Linus Wahlqvist som kandidater också, skulle jag säga.
Ja.
För där måste vi börja, vi kan inte vara så. Det är ju inte som att Emil Kraft kommer att vara världsklass i 7 år till.
Nej.
Så det är lugnt, utan det är snarare så här, Emil Kraft kommer vara helt okej slash halvbra i 7 år till. Har vi chansen att redan nu...
5 år till, kanske.
Ja, men han fyller 28 i år.
Ja.
Ja, men så han kommer ju spela tills han är 34.
Ja, ja, förmodligen. Men det är skillnaden är ju att så här, Mattias Johansson och Daniel Sundgren är ju inte 7 år yngre än vad han är, som han var till Micke Lustig liksom.
Nej, men det var att exakt det jag skulle komma till. Ja. Att, om man nu till exempel börjar ha med en Emil Holm i truppen, så kommer det kunna komma ett ganska automatiskt skifte inom 2-3 år där. Holm behöver inte gå in och starta direkt. Vi kan få kraft är ganska stabil liksom.
Ja, ja, han har fått onödigt mycket skit kan jag tycka på den han är bara.
Det är han är ganska bra.
Han är ju mycket lustig i princip. Ja. Det är nästan exakt samma.
Men börja förbereda inför ett skifte där är det dags för. Mittbacken är intressanta för
det har påverkat oss väldigt hårt det senaste året också, tycker jag, att vi har bara haft en mittback. Ja. Och sen har de bytt typ varje match vem som ska spela bredvid Lindelöf. Det är inte hållbart liksom i längden ju.
Marcus Danielsson tycker jag ju borde vara out nu.
Tror att han kommer tacka för sig också i landslaget eller?
Ja, han är också 30,
han är 33.
Det jag och ser som det givna fotboll är ju att det ska vara Lindelöf och Helander som är utgångspunkten.
Jag tror också att det kommer bli så, för att Helander har väl ändå varit inne när han har varit frisk för det mesta. Och hur gammal, han är väl 27 eller någonting. Han är väl ett par år yngre än Jocke Nilsson. Och
han har haft en jävla dålig timing med skador precis innan landslagsuppehållet.
Ja, horribelt.
Men det måste ju vara Lindelöf, Helander. Och bakom är det väl dags att i alla fall på en fjärde, femte plats ha med någon som är 2022. Alltså IMSO till exempel.
Det borde det ju rimligtvis vara. För sen är det ju, alltså både Jocke Nilsson och Starfelt kommer säkert vara med. För att de är där nu.
Men Starfelt är ju inte så gammal heller och spelar ju...
Nej, han är ju väl 25, 26, 26 är han kanske.
Jag tror han fyller 27 i år kanske.
Vi glömmer alltid bort. Vi kallat honom för 22 i 3 år nu tror jag.
Ja, han fyller 27 i år. Men han ska ju vara med. Han är ju en ganska bra backup. Liksom. Lika så Jocke Nilsson är ju en ganska bra backup. Sen får vi se vart han hamnar nu.
Det här bila spelare liksom.
Vi får se vart Jocke Nilsson hamnar nu och sådär.
Går han till MLS så känns det som att då är det 50-50 att han aldrig blir uttagen igen.
Ja, men han är vänsterfotad och är rätt nice backup att ha tycker jag.
Det är också Helanders fördel.
Men femteplatsen tycker jag ju då är stryk Danielsson från den.
Ja, för guds skull. Han har ju ingen poäng med honom. Han har
en slags landslagsgubbe så, utan börja ge truppplats till en ung mittback där.
Ja, och ärligt alltså, en femte mittback spelar ju aldrig i en trupp ändå. Det är liksom inte, man har ju inte alltid med sig 5 mittbackar ens.
Nej, och den kan få spela så. Någon är borta och det är en träningsmatch. Typ,
ja, men exakt.
Men varför inte Ayamoso då?
Ja, han ligger ju bäst till just nu, så får vi väl se. Det kan ju gå fort det där liksom.
Ja, får se hur mycket han spelar i vår för Prag. Ja. Och sådär. På vänsterbacken är det väl dags att tacka Martin Olsson och Pia Bengtsson.
Pia Bengtsson är ju redan avtackad. Det är liksom, alltså, tvångsinringd.
Ja, men de är väl dags att göra sig av med. Och ja, det verkligen. Är väl 100% Gudmundsson. Det kan inte finnas något annat.
Nej, det måste ju vara dags nu.
Det alltså, har till om han är inte uttagen i nästa så är det ju galet.
Han är ju också ett av de få namnen som Janne har fått liksom, specifika frågor om. Var är han? Ja. Och han är så, jag vet att han finns. Liksom lugna er typ. Men det sa vi också innan att här, det kanske inte är läge just nu med en ny vänsterback till de här två liksom, första landskamperna som var kvalmatcherna. Liksom.
Utöver backlinjen där vi faktiskt har några tydliga då, så är det väl bara Zlatan som kommer försvinna?
Ja, det här är ju mitt outside-tipp är att Albin Ekdal kommer liksom lämna nu.
Att han spelar över EM.
Det är ju 2 år till. Han är ju halvdöd. Jag tror inte han orkar liksom.
Djurgården också nu.
Det ska han säkert, men jag tror att han är för skadad. Alltså han kommer nog inte hålla så länge.
I och för sig, han är alltid halvskadad. Han har haft en ganska lång karriär. Han börjar bli äldre. Han ska gå hem till Djurgården i sommar.
Ja, förmodligen.
Det är ju,
eller liksom,
det är ju i princip klart, enligt allt man läser sig till. Det kanske är dags för honom att tacka för sig och öppna den platsen för en Kajuste istället.
Det är ju också problemet att återväxten på centralt mittfält, alltså det är vår svagaste lagdel nästan nu, på ett sätt som inte känns helt bekvämt. För att då är plötsligt Kristoffer Olsson liksom den rutinerade inne i mittfälten, och han är inte alls den spelaren, och han är väl också 27 eller så, och sen är det bara 22-åringar bakom och Jesper Karlström.
Ja, men skulle man gå över på en 4-3-3?
Det är det som är det stora problemet med 4-3-3 tycker jag, att vi har liksom inte tillräckligt många bra inne i mittfältet.
Men jag säger att vi har det om det är en 4-3-3 vi spelar. Ja. Att vi har inte det i en 4-4-2 för att de funkar inte i de rollerna. Men att ha en bredd som är på den defensiva platsen, att där finns då Karlström, Erik Smith som gör det svinbra i Sverige till Bundesliga, och Dagerstål som kommer studsa ut igen, han kommer göra 8 matcher i Allsvenskan nu liksom.
Ja, precis.
Och sen där framför då Svanberg, Kajuste, Olsson, Alltså det tycker jag ändå skulle kunna hålla för ett 4-3-3, men jag tycker ju den mittfältuppsättningen, om man ska spela två man i mittfält, är den ju alldeles för svag för att klara av att vinna mitten i en enda match liksom.
Så är det ju. Men problemet är att det kan bli en svajig övergångsperiod till ett tremanna mittfält när ingen av dem är liksom riktigt bofasta heller, och den enda som är det är inte så bra.
Exakt, men det är väl nu man, framförallt med det centrala mittfältet kanske, för de andra,
men det är ju läge
andra
att
positionerna finns så givna.
Ja.
Men det är väl nu man ska försöka bygga upp ett nytt centralt mittfält i grunden.
Gud ja.
Och jag skulle säga så här,
alltså kan ju Svanberg rakt in och sen Olsson också då kanske, eller du vet.
Ja, men kan ju Svanberg, om man ska spela en trea med Olsson också kanske då.
Mm.
Där bakom, säg att du tar med Karlström i en defensivare.
Han har ändå gjort två ganska bra matcher nu liksom.
Man vill ju ha en offensiv på bänken också. Mm. Och är det inte nästan dags med tanke på konkurrensen att bara gå på Bilal Hussein?
Ja, jag är inte helt liksom.
Du har inte sett tillräckligt mycket allsvenskan eller?
Nej, men jag vet ju att han är svinbra och lagkapten är ur. Alltså, det är en tydlig väg in liksom i EA-truppen ändå.
En offensivt duktig som fan central mittfältare är ja.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och jag börjar känna av, alltså jag ser ändå nästan alla matcher i Allsvenskan ska jag säga. Och har sett honom mycket och känner att så här, hade vi haft en vanlig, många bra 26-åringar, så nej, inte än. Då hade jag väl väntat för. Men jag är så här, vad fan, han är ju den näst bästa, eller efter Svanberg och Olsson så är ju han den enda vi har som har några offensiva kvaliteter överhuvudtaget. Typ.
Ja, och jag menar så här, är man en av de bättre mittfältarna i Allsvenskan, så är det ändå, då är man ju alltid i närheten av landslagstruppen liksom.
Ja, verkligen. Så alltså, inte, jag menar,
alltså bättre svenska mittfältarna då får man väl lägga till. Alltså,
ja, men i det laget han spelar i så finns ändå Milosevic och Sebbe Larsson och den typen av spelare där jag tycker att Bilal sticker ut mest liksom.
Ja.
Just nu. Men ja, det är ju central mittfält, det är ju stora jävla frågetecknet alltså.
Ja.
För att det andra är ju ganska givet vad vi kommer satsa på.
Det känns som det ju. Och på toppen är det ju, alltså om vi skulle ha en front trea med Kulusevski, Isak, Forsberg, byta ut Forsberg om två år eller vad det är, efter EM mot Elanga istället typ.
Elanga och Jesper med. Karlsson är ju supertydliga där bakom också.
Ja, det är så himla perfekt line-up bara.
Mm. Och en Quaison som backup på anfallet.
Ja, och sen två, vad är det, 16-åriga anfallslöften liksom på väg fram också, du vet, på mitten här.
Ja, det är verkligen, av allt som är på väg så är det verkligen en 4-3-3
ja.
Vi lutar mot.
Men, ja, det är ju det. Men du tror väl ändå inte heller att Janne lämnar nu?
Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att Janne kommer vara kvar till
han har ju kontrakt över EM. Han har ju kontrakt över EM.
Ja, och skulle gå bra där skulle han kunna få vara kvar ännu längre också. Men jag tänker ändå att man ska göra spekulationen om det hade varit just nu. Vilka tränare som är aktuella.
Just nu är ju ingen. Det är det som, är, det är det som känns så. Alla som är så, Janne out, är man så. Men vem då? Eller så här, det är inte som att det finns någon annan profil stark som är så nära.
Nej, men om jag, i mitt universum jag bygger upp nu så är det Janne out efter EM.
Ja, men
vilka
då känner man ju direkt att det
finns. Ja. Och Henrik Rydström är ju den givna.
Det har vi bollat upp lite ju nu på senaste liksom. Han har poja typ.
Han har en jävla hype och ja. Det ska man ha om man ska få ta landslaget.
Mm. Och så känns fräsch.
Det känns bra i tid också för att han skulle behöva prestera över två säsonger till innan han är redo för landslaget.
Precis.
Så att han är väl en kandidat. Poja har ju haft för svaga år nu, så är det ju bara.
Ja, men han är också liksom ingroomad i förbundet.
Jo, men alltså, han lyckats någonstans. Alltså det hade varit en konstig.
var de inte bra i U21. Jag vet inte liksom hur det gick för dem när han var där. Så att det, nej.
Som det alltid går numera för vårt U21.
Ja, ja, det kommer vi till sen.
Men vissa pratar Kim och Tolle, men jag kan inte tänka mig att förbundet skulle vilja ha dem. De känns för kontroversiella liksom.
Ja, alltså även om man tar bort liksom den, den roliga nazi-grejen, så är det ju att det är ändå två liksom halvdårar får man ju liksom ändå ta fram.
Ja, det
och inte på det liksom gubbhärliga Jan Andersson-sättet heller.
Nej, men som väl haft lite svårt med vissa typer av stjärnprofiler i sin, stjärnor som är profiler i sina egna huvuden så att säga, eller tvärtom, profiler som är stjärnor i sina egna huvuden. Och om de skulle komma in och man riskerar då att liksom bli bråk med Kulusevski eller Isak eller någonting.
Det är inte läge, för det känns ju redan som att, för det har de ju pratat om, att det finns en dialog hela tiden kring spelsystem och att de som driver på det hårdast och byta spelsystem är ju framförallt Emil Forsberg och då ny in i gänget Kulusevski verkar som. Mm. För att båda de fattar ju att det är vi som förlorar mest på det här. Mm. Och Forsberg är ju ändå en liksom stor ledare i laget nu. Mm. Och det verkar som att de diskuterar det fram och tillbaka med liksom tränarstaben och sånt, så det är inte som att de är helt bortlåsta. Men där finns det ju potential för bråk nästan om de skulle ta i för mycket där. Men det känns ju som att de har tillräckligt mycket dialog för att det ska slippa bli skära sig liksom.
Det känns som att de har en ganska bra dialog, Janne och spelarna tycker jag.
Ja, det är nästan imponerande att han har fått de här liksom stjärnorna och liksom köpa in sig i 4-4-2 får man ändå säga.
Ja, och i hela Jannes sättet, att man vet att hela Jannes grej är så här: bussen går klockan 8. Mm. Om du inte är där så har bussen gått.
Ja, precis.
När du kommer. Alltså att det är verkligen hela den ledarstilen liksom, att han har fått dem att köpa det. Men det jag skulle säga var att jag känner ju att ett sånt superargument för att det inte kommer bytas tränare nu, och det kommer det inte i vilket fall. Ja. Det är ju att de som man ens kan tänka sig är ju inte aktuella förrän 2 år. Alltså Rydström hade ju inte varit aktuell nu. Poggi hade inte varit aktuell nu. Absolut inte Jens Gustafsson. Jag vet inte, det finns ingen som är aktuell just nu. Och nej, det får man ju ta in om man är en sån som skriker Janne out.
För att det är också många som är så. Jag skrev en Facebook-tråd som jag tänkte doppa tårna i sen. I själva svenska gruppen. Men att det är folk, vissa är alltid så att ta in någon utländsk tränare för att fräscha upp lite. Då känner jag så, det kommer vara max en norrman. Ja. Möjligtvis en dansk. För att det kommer aldrig vara någon som inte kan liksom kommunicera på svenska eller bland skandinaviska bara. Mm. Det kommer inte vara en jävla italienare som sitter på som svensk förbundskapten. Det är helt omöjligt ju.
Ja, det skulle, alltså nu är inte det några italienare, men det skulle vara liksom, om så här man tog liksom Milos Milojevic efter en bra period i Malmö eller något.
Ja, men är sådana utländska tränare som ändå är liksom
kopplade till svensk fotboll.
Ja, och liksom kan språket och kan svensk fotboll och allt det där. Men det kommer ju också, det känns ju också som att det skulle ta liksom 10 år först innan det är aktuellt med en sån. Alltså.
Ja. Nej, det kommer ju också vara Janne i 2 år till.
Ja, det är också det andra starkaste argumentet för att Janne såklart kommer sitta kvar är att, alltså, vi har ju sparkat en förbundskapten någonsin, tror jag. Alltså de alla spelar ut sina kontrakt. Det har ju aldrig hänt att de får sparken.
Ja, och som svensk förbundskapten, spoiler alert nu va, men det är okej att missa ett VM då. Förbundet kommer aldrig vara så det här nu,
fram tills nu, det här är ju det sista VMet som är okej att missa. För att alla EM-turneringen kvalar ju alla europeiska lag in till nu. Och nästa VM är ju 48 lag va?
Ja.
Så det är 16 nya platser, vilket innebär att säkert hälften av dem kommer gå till Europa. Ja. Och då är det nästan så alla grupp 2 är in.
Samtidigt som vi då har vår citat gyllene generation, slutcitat.
Ja, exakt.
Ganska tydligt.
Så att från och med nu så kommer det ju vara läge att ge någon kicken om de inte kvalar in till ett mästerskap. Ja. Varje gång. I princip.
Oh, men det vill man inte heller. Alltså.
Det vill man ju inte, men alltså, det kommer ju vara så. Och sen att vända tillbaka står det då på andra hållet att så här, vad sjukt det är att vi kommer att spela ett av de 4 senaste VM:en.
Ja.
Det är inte det ljusaste svenska perioden någonsin.
Nej, det är ju verkligen.
Det är som på 70-talet eller 80-talet när vi var så himla dåliga och aldrig var med liksom.
Ja, alltså går vi till 2026 då, när året blir 2026, ja, då kommer vi att ha spelat ett VM på 20 år.
Ja.
Så vi spelade inte 10, vi spelade inte 14.
Nej, vi spelade 18 och 06. Ja. Det är helt sjukt.
Så att det kan ju vara så att mellan åren 2006 fram till 2026 så har vi bara haft ett VM på. Det kommer vi att bara.
Så kommer det ju vara liksom.
Och det är det är ju mörkt alltså.
Det känns väldigt konstigt ändå.
Ja, ett så dåligt fotbollsland är vi ju inte.
Det får man faktiskt ändå säga. Vill du ha några sådana?
Jag vill bara lite snabbt med dåligt fotbollsland. Något som går hand i hand med allt det här också är ju att vårt U21-lag havererar.
De håller på att åka ur EM-kvalet också.
Ja, vilket är, det är ju Italien de håller på att åka ut mot, så det är ju ingen skam i sig.
Det är ju det, men vi förlorade mot Irland igår med 2-0 hemma.
Är ju det vi har förlorat, de två senaste matcherna är ju två förluster mot Irland. Mm. Hade vi vunnit de två hade vi ju ledat gruppen med 3 poäng för Italien.
Ja.
Italien har för sig en match mindre spelad. Men fan vad det kom, för annars har det är en bra generation. Lite som vi har pratat om här, men med...
Vi hyllade ju dem för en vecka sedan.
Ja, exakt. Ja. Det känns som det är en väldigt bra generation med liksom... Ja, men Bille som nämnt om Patrik Wålemark och Pappas Abraham och Gigovic och Tolinsson och så och Erik Karl och Emil Holm, och den är spänstig liksom.
Ja.
Men nu håller vi på att missa U21-EM också då. Vi kommer ju behöva vinna mot Luxemburg, det gör vi ju. Men sen kommer vi behöva slå Italien hemma, samtidigt som Italien då också måste förlora liksom, de får inte vinna mer. Så de måste ju också förlora mot Irland hemma.
Ja, och då går ju Irland om. Alltså, de måste ju också tappa en massa poäng.
Ja, exakt. Irland måste slå Italien samtidigt som Irland då förlorar
mot Bosnien och Montenegro.
Mot Bosnien och Montenegro, ja. Eller kryssar en av dem. Och så här, vi måste slå Italien och Italien måste förlora mot... Alltså, det är för mycket. Vi kommer ju missa det här ursäkta EM.
Det finns ju då... det här läser jag på mig för. Det är 5 kvalgrupper. Tror jag det är. Den bästa grupp 2 går vidare. De andra 4 spelar playoff typ.
Ja.
Så att vi har ändå en liten chans där. Men det är inte vår bästa grej att spela playoff-matcher heller.
Vår bästa grej är ju inte på det sättet att vi kommer inte slå Italien heller. Så det kommer ju vara Irland som kommer 2 i gruppen.
Ja, och de har också en match mindre spelad och en poäng bakom oss. Och tydligen bra helt plötsligt.
Ja, vad fan är det?
Vem hade sett det komma?
En del i vår gyllene generation är sämre än Irland. Det stör mig ju.
Det är faktiskt, de har ingen spelare man någonsin har talat om i det U21-laget kan jag säga också. Och då följer jag ändå ganska mycket Premier League och sånt.
Ja, det är för jävla deppigt.
Lyssnarna säger, Oscar Bernevall, dags att ge Svennis chansen. Äntligen. Det hade jag fan piggat om han gick in så 75 år gammal. Sjukt Edward.
Det hade varit underbart. Han och Tord.
Ja, precis. Det är väldigt många som är liksom, pratar om vilka som ska sluta. Att det är Danielsson. Här är det intressant att det är så. Zlatan slutar väl definitivt. Han öppnade typ själv upp för att fortsätta. Vilket känns helt sinnessjukt.
Ja, det är ju...
Eller han flörtar med idén på att vara kvar liksom. Och det är liksom... Det pratas om att han ska få någon sån ledarroll och allt möjligt konstigt.
Ja, alltså... Om han är kvar som spelare skulle det vara helt bizarrt. För att han kan ju inte spela mer än 5 minuter nu.
Nej, jag förstår inte heller riktigt vad han ska göra i juni så.
Nej, men skulle man...
Vad ska han sikta på? Vad ska han vara kvar att göra?
Ja, men skulle man kunna ha kvar någon slags roll i landslaget så är det en sak som faktiskt vi har varit dåliga på, men som skulle kunna locka spelare att välja Sveriges landslag, att de får hänga med Zlatan.
Lagpappatränaren. Liksom.
Exakt, alltså en sån som är ett Elanga-val mellan England och Sverige och sådär. Det kan ju faktiskt tippa över att man får hänga med Zlatan. Alltså så dumma är ju kidsen.
Ja.
liksom. Så varför inte, säger jag?
Varför inte? Det är många som brinner för 4-3-3 eller 4-2-3-1 som nya uppställningar. Åh, herregud. Ja. In med Gudmundsson och gänget. Börjar känna sig osäker på Robin Olsen. Ytterbackarna offensivt för dåliga. Bring back Lasse Lagerbäck. Det finns lite allt möjligt här. Just det, intressant med en utländsk tränare med fräscha idéer. Gärna en tysk. Tysk är verkligen... Då är det en jävla stretch, men det är den sista så långt bort vi kan komma, tror jag.
Ja.
Eller möjligtvis en engelsman då. Men det är ungefär lika långt åt båda hållen. Kanske bättre att satsa på spelare som får spela i sina klubblag istället för att hålla kvar vid sina, citat, gubbar då. Som Janne har ofta. Ett underskattat spelsystem med 3-6-1. Det får jag inte ens fram i mitt huvud hur det ser ut. Det är att man räknar in winbacksen på mitten då.
Vad sa du? 3-6-1?
Ja.
Ja, alltså det är 5-4-1.
Ja, eller hur? Det måste ju vara samma liksom. På något sätt. Det är många som ändå gillar Janne och vill ha kvar honom. In med Rydström. Jada jada. Avgå Janne. Ja, det är lite högt och lågt här. Men det är lite allt möjligt sådana grejer som vi har tagit upp det mesta.
Ja.
Vet inte om det är så mycket att gräma sig över att Sverige misslyckades den här gången. Portugal visar ju svårt att vinna sin kvalgrupp och gå direkt. Men det är också lite det vi pratade om. Eller jag försökte lyfta under EM när vi åkte ut att så här... Att komma till åttondelsfinal i EM, är det lite samma som att åka i playoffet till VM? Att så här, ja, det är ändå en acceptabel nivå för ett svenskt landslag. Men frågan är ju då om vi ska nöja oss med det eller om vi ska satsa uppåt. Och många lyfter ju Danmark som exempel då, som kickade Åge Hareide och tog in Kasper Hjulman fast de gick bra ändå liksom. Ja. Och sen blev det jättemycket bättre bara.
Ja, och jag, alltså...
Men vi har ju ingen Kasper Hjulman som sitter och väntar heller.
Nej, men tanke på det som... Det landslaget vi har nu och givet förutsättningarna som det varit, vilka vi har mött och sådär,
ja.
Så ska jag säga att inte att den åttondelsfinalen i EM och missad VM i playoff, det är inte tillräckligt bra. Det är inte tillräckligt bra för den här generationen och eran vi är på väg in i förhoppningsvis av svensk fotboll. Liksom. Det är svårt alltså. Det kommer vara det, så jävla mycket står och faller i om Janne liksom en misslyckad landslagstränare med EM som kommer nu. Alltså, ja. Jag menar, skulle vi ett floppa och missa det såklart. Mm. Men skulle vi gå till det och göra ett dåligt EM, då har han ju haft en ganska dålig förbund.
Då kommer ju VM, hans första VM var en outlier, att vara liksom en superskräll mot alla odds turnering, vilket ju var på många sätt, för att vårt lag var ju inte alls bra.
Ja, men man trodde ju att det skulle bli regeln, men ju längre han sitter kvar desto mer börjar ju VM 2018 att bli undantaget.
Det är också det som får en att känna att så är Janne egentligen bättre på att skrapa ihop ett gäng mediokra spelare och så att spela 4-4-2 och kämpa hjärnet än att liksom ta stora talanger och forma om dem till en fungerande enhet. Och så ja. Är det säkert också.
Ja, det är ju det är intressanta frågor som ja. Janne kommer få svara på i två år nu.
Verkligen.
Och där är också en aspekt av det är ju att hans relation med pressen börjar ju bli märklig alltså.
Ja, det blir den ju faktiskt. Så vi får se. Han känns ju inte som att han uppskattar ju inte journalister riktigt så.
Nej, men han var ju väldigt skratt och härlig att äta korv med alla journalister så länge det gick bra. Mm. Men nu har han ju hamnat i den här Erik Hamrén-grejen som ja. Är att när journalister frågar saker som byterna är ganska rimliga. Bra idag, men hur tänkte du? Mm. Att han då blir så här, så jag tänkte fel, men det gick bra ändå. Okej. Ja, men nej, men du kanske ska vara tränare.
Ja,
att han
ja,
börjar vara liksom lite i den delen av sin liksom förbundskaptens tid nu, och den delen är aldrig så särskilt charmig att följa alltså.
Nej, det var ju det Hamrén hade från början i princip också, vilket är, ja. Man får aldrig glömma hur sjuk han var Erik Hamrén då. Det är munter och liksom nattsvart varje gång jag tänker på det.
Tänk att han ändå höll en presskonferens för att förklara att ni i media måste heja på laget. Ni måste sluta vara negativa.
Sluta skriva sakligt om fotboll. Hallå.
Det är bland det roligaste någon har gjort, tycker jag. Att hålla en presskonferens där man säger till media, er roll är inte att granska, er roll är att heja.
Just det. Det är han och den här vdn för Voi nu som gick ut på Twitter och tyckte att så här, sluta håll på med fri press och sånt. Det är ju jävla skit. Ni granskar ju oss. Ja, håll inte på med det.
Det är för jävligt alltså.
Ja, det är ju det är någonting ändå.
En lilla landslagsnyheten som har kommit också idag är ju att Viktor Claesson kanske äntligen har en klubb på gång nu då.
Oh.
Anslutit till där vi alltid ska ha en svensk som spelar ändå i så fall. Och det är FCK ju. Viktor är just en tråkig flytt, men det går i svensk linje i alla fall att vi skulle ha en som startar för Köpenhamn. För det
ja,
har vi inte just nu.
Och det känns ju inte helt som en orimlig flytt heller. Han har ju varit väldigt skadad och inte så bra på två år egentligen.
Mm.
Så hans kurva pekar ju neråt och då är FCK ändå ett bra val som är liksom en stor klubb och han kommer vara bra där.
Krav, sätt honom som vänsterytter och ha Rooney på höger yttern. Bara så här, Jip på ena kanten och Claesson på andra, det är ändå vackert.
Piggar upp ju.
Ja.
Vi har ett damlandslag också, vet du.
Det har vi verkligen.
De har ju då...
Under 100 dagar till EM nu.
Ja, det kommer ju vara mäktigt som satan. Och de har då tagit ut, eller Peter Gerhardsson har ju tagit ut en kvaltrupp till VM-kvalmatcherna i april, som då också på grund av alla förskjutningar. Det är så orent att spela VM-kval innan EM, precis som herrarna gjorde förra. Alltså det är för konstigt. Men de ska spela i april i alla fall. Och det är ju lite det gamla vanliga gänget, men man blir ändå glad över Amanda Nildén framförallt reagerar över, som har haft supersäsong ju, i Juventus. Och bara har tre landskamper sen innan. Så det gör en ju ändå glad. Nilla Fischer tackade ju nej också.
Mm.
Men inte heller helt stängd dörren. Hon är väl också 40 år snart eller någonting. Alltså det är en sån...
Hon har spelat fotboll hela mitt liv.
Ja, hon är verkligen... Det är så många matcher. Annars är ju det bra svenska landslaget som finns. Linda Sembrant är ju tillbaka också. Från skada, det vet vi sen innan. Men det är ju väldigt mycket samma som i OS. men det är ju ett jäkla lag. Varje gång jag kollar på den truppen så känner jag så, det är ju ett jättebra lag det här. Mm. Kamerlin segrar 227 landskamp, det är för många. Men sen är det några sådana, Rebecca Blomqvist och Johanna Rytting Kanneri, de som har liksom gjort 10 landskamper typ, som är med, Emma Kullberg, som väl erbjuder någonting nytt då i truppen. Annars är det inte, jag kan inte se någon som har liksom försvunnit riktigt. Det är ju såklart några som inte är med, men ingen liksom som man reagerar på inte där i alla fall. Vad jag kan se, men det vet man ju inte heller. Det är ju svårt när man har dem framför sig och inte de som inte är med.
Ja, ja.
Men de ska spela i alla fall.
VMK. Vi håller ju på också att komma med i vad är det? U17-EM i damerna. Oh. För att det är ju kval där nu. Mm. Där vi slog Rumänien med 5-1 först och sen Serbien med 2-1. Och nu har Norge kvar. Kryss räcker mot Norge för att vi ska vara klara för EM-slutspelet i Bosnien i sommaren.
Mäktigt ändå.
Det är något med U17-EM-VM som känns... När, man har aldrig koll på när det händer, men när man får upp den nyheten så blir man alltså, gud vad roligt.
Det är sådana tävlingar som är på Eurosport. Liksom. De som nästan är att de inte orkar spela i 90 minuter. Så gamla, så unga är de spelarna. Ja. Men damlandslaget möter då Georgien borta 7 april och Irland hemma 12 april. Det är ju två supersäkra segrar ändå, va? Vi är ju typ bäst i världen.
Ja, det är vi ju.
Får man ändå säga. Men slutligen då, vill du ha listan över alla länder som är klara för människorätts-VM i Qatar?
Jättegärna.
Det var ju inte bara Europa-kvalet som avgjordes igår utan också hela Afrika. Nordamerika är ju i princip klart. Och Asien också. Samtidigt, så att från Europa är det då Belgien, Danmark, Frankrike, Kroatien, Tyskland, Spanien, Serbien, England, Schweiz, Nederländerna, Portugal, Polen. Och sen ska då Wales spela den uppskjutna sista kval-playoff-matchen mot antingen Ukraina eller Skottland. Mm. Som väl Ukraina förmodligen inte kommer komma till spel i, känns det som. För det ser vi vara i sommar. Eller nu i sommar. Det är lottning på fredag, vilket är lite orent för att de är inte klara än med kvalet.
Ja, det är väldigt konstigt. Man måste säga att vi måste ändå typ, nu har det gått nästan en vecka, men vi måste typ, härligt är att Nordmakedonien slår ut i Italien.
Ja, ja, det brann man ju för så inne i bomben. Där är det ju kris i Italien nu.
Alltså jag blev ju gladare än det än jag blivit av något ett svenskt landslag har gjort, tror jag.
Ja, snudde på alltså. Ja. I Afrika, eller från Afrika.
Tänk att Italien inte kommer spela VM på 12 år.
Ja. Ja.
De missar ju två i rad.
Jag vet, det är ju magiskt. De har inte gjort en slutspelsmatch sedan 2006.
Ja, det är helt stört. Ja. Men framförallt de har inte gjort en VM-match sedan 2014.
Nej, det är
och
skit.
Nästa potentiella är ju 2026.
Ja, det är bra. Det ger en härligt perspektiv ändå. Vi är ungefär lika bra som Italien.
Ja, det är fint.
Från Afrika, Ghana, Senegal, Tunisien, Marocko och Kamerun. Spelade ju klart igår. Den otroliga straffläggningen mellan Senegal och Egypten ju. Där de hade så mycket laserpekare från läktaren i Senegal i liksom ansiktet på de egyptiska straffskyttarna att de var ju helt gröna. Jag har sett de bilderna, aldrig sett så mycket laser på en gång. Och de vann ju såklart Senegal den straffläggningen och de ska ju lämna in protester och allt vad det är, så att vi får se.
Också någonting att Mané slagit ut Salah, eller först vunnit afrikanska
mästerskapen
och sen slagit ut den från VM på straffar båda.
Det är starka grejer alltså. Det får man verkligen, vilka losers de är i Egypten då.
Ja, verkligen.
Härligt.
Från superförlorare i Egypten alltså.
Från Asien, Qatar då såklart, värdlandet själva. Iran, Sydkorea från ena gruppen, Japan och Saudiarabien från den andra gruppen.
Mm. Men man får hålla på Qatar i sommar, det är ändå en nykomling i sammanhanget.
Verkligen, det är ju de enda debutanterna än så länge. Sen ska då Australien först möta Förenade Arabemiraten som grupp treor i de två asiatiska grupperna. De ska sen möta, vinnaren där ska möta femte laget från Sydamerika tror jag, som är Peru. Mm. Det är mycket att hålla koll på, va? Från Sydamerika är det ju också Brasilien, Argentina, Ecuador, Uruguay. Inga Colombia eller Chile eller någonting. De stor rök, va? Kanada är klara. USA och Mexiko är också klara, så vitt jag vet. Det är bara inte uppdaterat här. Costa Rica kom femma i den gruppen, eller fyra. Och de ska kvala mot antingen Nya Zeeland eller Salomonöarna som spelar Oceanien playoff idag klockan 19.00. Och det är alltså bara typ 4-5 platser kvar som ska avgöras i de här interkontinentala playoffsen typ. Och sen så har vi 32 VM-lag till fina VM i Qatar, va?
Man är ju svag för Kanada. måste man säga.
Första gången sedan 86 de är med. Ja. Och då gjorde de inte, det är deras enda VM, de gjorde inte ett mål.
Och Atiba Hutchinson, att han är med som 39 år gammal och kvalificerar sig.
Ja.
Gamla är det Öster och Helsingborg-legendaren Atiba Hutchinson.
Ja, FC Köpenhamn tror jag också. Mycket sådana, han ska spela med Alfonso Davies. Det Kanada har ju ett gäng bra spelare ändå.
Jag tror att jag kommer gilla Kanada direkt. Mm. Alltså, att det kommer vara ett sånt landslag som man känner att det här är lite charmigt.
Ja, det kommer ju definitivt vara. Och man gillar, alltså du vet, hela snö- och is-grejen. Det här är ändå, det ligger nära oss på något sätt. Glädjen då att Norge såklart inte ens var i närheten. De har vi ju i Nations League väl förresten?
Norge?
Ja, tror jag.
Vad fan, det orkar jag inte.
Slår det med nu. För att det, de har byggt upp så att Zlatan ska möta Håland och sånt, du vet. Eller han var sugen så på att spela med honom. Håland. Hoppas. Men det är väl i princip det som är om VM. Det blir ju, det blir spännande att följa snacket runt omkring. Vi slipper ju bojkotta ur svensk perspektiv i alla fall, vilket vi hade planerat sedan vi började den här podden. Men vi får se vad det landar till slut. Vad det där blir för jävla turnering.
Det ska vi verkligen se. Hörru, vill du ha lite snabb genomgång av de svenskarna som faktiskt har spelat i helgen, eller?
Ja.
För några är det ju ändå. Det är ju damspelarna då. Vi har till exempel i Schweiz, va? Sara Nilsson i Aarau. Som spelade 90 minuter när de förlorade mot Basel med 3-0. Vi har ju våra primära Iberdrola, heter det, spanska ligan.
Ingen aning, men det gör det säkert.
Barcelona mötte ju Madrid. Den har vi ju gått igenom där. Barcelona vann med 2-1 ju.
De ska ju spela mot varandra i Champions League nu väl?
De möter ju varandra varje dag nu, numera.
Typ idag.
Rolfö var ju inte med alls i den matchen, så den kan man ju skita i. Men Kosse var ju inte heller hon med, va? Och inte sen när de vann mot Levante med 1-0.
Hon var skadad.
Heller. Ja, Atletico Madrid har vi ju Hanna Lundqvist som fick komma in och spela 12 minuter. Hedvig Lindahl sitta bänken när de vann mot Valencia med 3-0. Rebecca Blomqvist blev inbytt i 48:e minuten för Wolfsburg, eller Vargarna som vi ju börjat kalla dem. De vann 4-1. Maja Götberg i Kups spelade 90 minuter i premiären av Kansalinen Liga mot Ilves. 5-1 vinst ändå, det är vackert.
Ja.
Isabel Granlund, Odense, torsk mot Sundby, skiter vi lite i. PSG och Amanda Ilestedt har tagit sig till final i Coupe de France, slut Fleury 91 som de heter. Där ska de möta något av antingen Isur, Allier eller Nant som båda spelar i andra ligan i finalen då, så det blir vinst ju. Amanda Ilstedt spelade hela matchen när de vann med 4-2 här i semin. Serie A har vi ju gänget, va? Maria Banusic i Pomigliano, de förlorade mot Hellas Verona som ligger sist. De börjar kämpa där nere. Hon fick spela halva matchen. Stefanie Öström som står för Lazio, nolla hemma mot Empoli. Då, det är de som ligger sist. Då. Roma tog en viktig seger uppe i toppen. Där har vi ju Emma Lindo och Beata Kolmats.
Cool Mats
spelade 10 minuter och Emma Lind spelade inte alls. Jag ska säga att jag tar matchen lördag söndag, så det kommer lite mer från samma liga sen. Maria Olafsdottir Gros spelade i Celtic. Gör mig glad. Ja. Bra namn. Vann med 4-0 mot Hibs. Hon spelade en kvart i den matchen. Och sen har vi då under söndagen först Sporting de Huelva mot Real Sociedad, där vi ju kan du vem som spelar i Sporting?
Sporting de Huelva? Nej.
Amanda Edgren.
Det visste jag inte. Många tjejer som heter Amanda.
Det visste du inte alls. Det visste du verkligen inte. Pinerolo mötte Spezia också. Där har vi ju ett helt gäng i Spezia. Det här är ju Serie C då, damerna. Där har vi Vilma Andersson, Ronja Henriksson och Filippa Milkvist. Alla spelade 90 minuter och Vilma Andersson gjorde ett mål när de förlorade med 4-1 mot Pinerolo.
Jag tänkte säga att de lever ett jävla drömliv, men sen kommer jag på att de tjänar säkert 2000 kronor i månaden eller någonting. Det är inte...
Ja, de tjänar ingenting.
Nej.
Apollo Limassol har ju redan vunnit men fortsätter vinna. 4-2 vart det mot Lefko Tia. Då hade vi Jonna Andersson i mål då, och både Sofia Hagman och Matilda Abramov vilades. Amanda Edgren spelade i sin tur 79 minuter när de förlorade mot Real Sociedad Sporting. Och i sekundan har vi en som heter Moa Öhman som spelade Dux Logroño. De vann mot Athletic Bilbao B. Julia Molin,
i Glasgow spelade när de var med 6-0 mot Hamilton Academical. Annars har det ju varit en lite halvtrött.
Det är lite uppskjutna matcher och sånt.
9-0 mot Leicester.
Ja, det är för mycket.
det är verkligen det gillar jag inte. Gillar inte heller att Karin Lundin gick mållös för Fiorentina förlorade mot Milan. Men där har du helgen ungefär då.
Ja, det blir ju inte så mycket helg när det är spelledigt och allt möjligt annat vi har koll på, va.
Men det var ju för sig att Sekira Musovic stod för Chelsea.
Det är, det är verkligen aldrig ens. 5 landskamper har hon, såg jag. Tredje målvakt för alltid i landslaget.
Har väl en av få som uttalat sig om liksom problematiken med Chelsea och ryska ägare och sånt, eftersom hon bloggade om det.
Ja, men inte supertydligt heller. Men hon skrev och nämnde det i alla fall.
Ja, men hon är den enda liksom som har ens sagt ett ord om det väl?
Ja, det är hon ju verkligen. Det blir intressant att se på landslagssamlingen nu om de... Kommer Simon Bank stoppa upp liksom mikrofonen i näsan på Magdalena Eriksson och sånt, som ändå är lagkapten i Chelsea. Och sådär.
Olof Lund kommer väl göra om han är där.
Ja, men Banken också väl.
Ja, men Bank kommer vara lite mer svävande.
Lund, ja, mer esoterisk.
Roman!
Ryssland då! Va? Exakt den stämningen.
En lite deppig vecka. Men
ja, det får man. Nästan inget positivt alls den här gången. Va?
Nej, men vet du vad? Mm. Drakar, Jonte, de lyfter som väst i motvind.
Tillsammans är vi starka.
När Gud stänger en dörr så öppnar han ett fönster, som man säger.
Så är det. Så man kan, ja, nej, han öppnar ju inte dörren. Han öppnar ju fönstret för den lilla vägen ut.
Är det inte? When God closes a window, he opens a door.
Nej, det är tvärtom, Marcus.
When God closes a door, då hade jag rätt från början.
Ja, så kan man hoppa ut så Jonathan Lejonhjärta stil sen.
Exakt. Fönstret mot EM är öppet, får vi väl tolka det här som. Och på lördag kommer Petter Landén in i Kolla Svensken Premium. Så,
då blir det bra vibes.
Verkligen. Good vibes only. Ja. Tack för att ni lyssnar, även när vi är på vårt deppigaste. Och fortsätt sprida podden. Och
det är då vi behöver varandra.
Verkligen. Tack Jonte.
Tack Marcus.
Ha det bäst. Hej!
Hejdå!
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.